James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Live från Studio 1, du lyssnar på D-Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Ny vecka och också en gäst för att dra igång den här veckan. Hej, hej, hej Fredrik Wikensson.
Hej på er. Drar jag igång veckan? Har jag den kvaliteten? Sitter jag på det? Är jag kapabel till det? Är det sånt man kallar in för att dra igång veckan? Ja, I'll take it.
Ja.
Jag kommer ihåg en gång när jag skulle hämta mat på något ställe i Bromma och Erik Hag, som jag aldrig hade träffat då, stod och före mig i kön. Och så vände han sig om och ser mig och så säger han: du är en sån där man blir glad av att se. Och då tänkte jag, är det det jag är? Och så levde jag på det länge efter det. Han kan ha varit ironisk, det vet jag inte. Men nu känner jag att det kanske kan ersättas av att jag är en sån som kan dra igång en vecka.
Ja, bra, det är det.
Mm. Ja, verkligen. Sist du var här, jag tror att det kan ha varit den här studion på Bauer Media. Det var väl lite drygt 2 år, en vecka som var väldigt konstig, i alla fall för mig och Klara. Jag vet inte, för hela Mediesverige. Det var ju bara dagar efter Adam Alsing hade gått bort.
Minns det här mycket väl. Jag tror inte att det var i det här rummet. Det var ett rum som är lite längre österut, tror jag.
Vi var så chockade då.
Det var väldigt speciellt rum att kliva in i, får jag säga. Och det var ju otroligt, fan vad tumultartat alltså.
Ja, men du gjorde en fin grej då. Du drog en historia, det involverade då Adam Alsing och O'Hare-flygplatsen i Chicago, om jag minns rätt.
Ja, men jag minns bara någon. Det var så speciellt, eller mycket, var mycket så speciellt med Adam. Men att när man hade julfester med Kanal 5, vilket då jag hade många gånger med honom, då var han ju alltid, gjorde alltid morgonradio, så han sköt ut sig själv. Han söp som ett svin mellan 6 och 9, så att säga. Mm. Och sen stack han, för han skulle upp och göra sitt jobb, och det missade han ju aldrig, medan alla andra började bli riktigt fulla vid 9. Så han var ju full fort då, först av alla. Och Martin Björk satt och såg chockad ut en bit bort och så tänkte, den här killen har startat tidigt. Men då minns jag i alla fall att han jämförde sitt könshår med en bild av O'Hare-flygplatsen uppifrån. En slags drönarbild, myllrigt, och liksom att det spretade ut över en stor area. Och det tyckte jag var nästan outplånligt överraskande, den liknelsen. Ingen annan sitter på den verbala förmågan, tycker jag.
Nej, vi ska faktiskt, jag och John ska till Chicago för första gången här i sommar. Ja. Och det kommer vara svårt när man landar på här.
Ja, och inte titta ut genom fönstret.
Nej, men att inte tänka Adam. Ja. Och det är väl fint.
Jag känner inte Adam så väl som ni gjorde, men jag tror ändå han skulle gilla det.
Ja, det tror jag. Det tror jag. För att ett halvår innan han dog eller någonting, så hade hänt en ganska tragisk grej i hans närhet. Mm. Och så kommer han in på måndagen och frågar man hur var det, och då hade han direkt den typen av skämt kring det hela. Och det gjorde mig glad när du drog den här historien. Och det,
men jag
som
tycker
att
det är så, folk har ibland alla måste ju få känna hur de känner och vara i de sinnestillstånd de vill vara, men ibland så kanske folk har en övertro till att nu är jag så här och nu kan jag bara vara så här, nu mår jag så här, då kan jag bara må så här. Men egentligen vill man också kunna må på flera sätt samtidigt, och när någon då kan öppna upp för det, om det är en Adam-figur eller vad det är, så blir man alltid väldigt tacksam, tycker jag.
Verkligen.
Att visa att man behöver inte vara fast i den här tangentens riktning liksom.
Nej, det är fint. Jag tycker ofta det, men det är också en skiljelinje, tycker jag, bland folk. De som kan stå på en begravning och dra ett skämt. Mm. Och det finns alltid de som blir direkt illa till mods då, och tänker, men nu är vi inte i den där sinnesstämningen. Mm. Nu ska vi vara så här. Mm. Inte så. Och det tycker jag tycker alltid bättre om den andra typen, de som kan skratta, även om det ligger en...
Ja, men jag hade stålsatt. Jag och Filip var på Frank Anderssons begravning för några år sedan, och då hade vi liksom...
av dem? För det var ju, man fick en hel del in.
Jag tror det var vilken Frank Andersson. Nej, men det var faktiskt, han var också lite besatt många olika personligheter, men han hade en, det slogs ju om exfruarna då, vilken som skulle få den officiella begravningen. En i Trollhättan och en i Stockholm. Vi var ju på den kändistäta i Stockholm med Dr. Alban och Jo Waldner och alltihopa. Och det var en väldigt speciell tillställning på massa sätt. Bland annat då för att Patrik Isaksson, artisten, sjöng någon fin låt. Mm. Och det var tajmat till någon slags bildspel på Frank, på någon stor som han, någon av hans fruar då hade satt samman på någon duk bakom Patrik Isaksson. Men grejen var att Patrik Isakssons låt var mycket längre än bildspelet, så att när låten fortfarande pågick så var ju bildspelet slut, och då var det liksom en Samsung eller HP-logga som studsade fram och tillbaka bakom honom, som en skärmsläckare typ. Men det visste ju inte han, så han var ju mitt inne i sin låt. Och då kan man ändå sitta och tänka att det där är perfekt för den här begravningen.
Ja. Han var inte sponsrad av Samsung då?
Ja, heller. Men då hade jag i alla fall tänkt så här, ska jag göra något sånt här? Så jag hade liksom ändå preppat något skämt att dra för att få det här och liksom, men när man väl kommer dit, det är lätt att banga då. Det är lätt att bara tänka, nej, det är inte lämpligt. Så jag
bara, gjorde det inte?
Nej, det gjorde jag verkligen inte.
Det bygger ju lite på att man har den positionen kanske i sammanhanget också. Alltså,
ja, det bygger på att man har träffat honom mer än en gång i en tv-studio.
Ja, innan du börjar dra en stand-up rutin.
Men om man vill youtuba, det mest klassiska exemplet på det är ju när Monty Python-medlemmen Graham Chapman dog och John Cleese håller tal. Och börjar inne lite 20 sekunder och sen säger han typ good riddance you freeloading bastard. Mm. Och så bara sågar han honom, du vet, i 2 minuter och folk viker sig av skratt. Det är perfekt, men då har ju de jobbat och känt han i 25 år.
Det bygger lite på det.
Bygger på det.
Ja, det bygger på det. Du, hur, när du poddar med Filip, hur gör ni? Har ni någon slags manuskript? Är Filip bra på att läsa sina repliker? Finns det några cues?
Det finns verkligen ingenting sånt. Jag tror att jag ibland har haft ambitionen kanske att ha någon slags tes och någon slags så här, nu ska jag dra ett resonemang här. Problemet med, om det resonemanget skulle börja med, jag såg John Lundvik på stan, och så skulle jag ta det vidare, så då skulle Filip säga John Carpenter, och så skulle han börja prata om någonting annat, och sen kommer jag aldrig tillbaka till det ändå. Så jag har gett upp alla sådana ambitioner. Så vi får ju den frågan ibland. Folk vill ju höra att det är improviserat, folk vill veta hur det går till och sådär. Men då, det verkligen på gott och ont. Det skulle säkert bli bättre ibland om vi var mer förberedda, men för oss är det så här, vi hinner inte riktigt, vi har så mycket annat, så att det är liksom en timme rakt av, och ibland blir det skit och då mår man skit, och ibland känner man, det där blev ändå någonting, för att vi hittade någon slags, ja men du vet, det studsar fram och tillbaka och man kan liksom hitta syre i varandra. Så folk säger sig, blir du inte sur när Filip avbryter dig? Nej, för att om jag hade pratat 10 sekunder till hade jag inte haft någonting kvar. Så att det kräver lite grann att vi avbryter varandra, för vi har inga färdigt formulerade tankar riktigt. Så att, så, men det är som sagt, det är inget skryt, utan det är skit ofta på grund av det. Så att, men så ser det ut bara.
Men ni har ju ändå orkat så pass länge, tänker jag. Så det måste ju ändå finnas någon form av ingrediens i det som är framgångsrik.
Ja, men jag kan tro att jag kan ju lyssna på vissa poddar ibland när jag märker att det är liksom riktigt så här förberett, och det kan bli lite stelt och dött av det också. Alltså jag, när jag
nu är inte Sigge Eklund här.
Men när Filip säger det han ska säga, då har jag ingen aning om vad han ska säga, och jag kanske reagerar på ett sätt som lyssnaren typ reagerar. Att det känns liksom, det här föds i stunden. Det kan ge en energi som ibland blir skit, som sagt. Nu har jag sagt det färdigt här, men det kan också bli lite levande då.
Jag måste bara säga, på tal om det, för du berättade lite om det här, du var med i Ekonomibyrån på SVT för några veckor sedan.
Ja, det var jag verkligen.
Och du pratade bland annat om hur ni gör podden och så vidare. Men du ställde också frågan till Anna Rastner, som då är chef, kreativ chef på det här bolaget. Eftersom då pratade de om att det var avsnitt av poddarna som de hade ställt. Mm. Och det, då sa hon ja, men hon kunde inte berätta vilken.
Ja.
Du kan väl bara ställa frågan här i studion.
Ja, men jag var jättenyfiken på det. Vad är det då som har hänt?
Det enda avsnittet som de någonsin har ställt var ju min podcast.
Ja, precis. Och det anar jag nog. Men varför gjorde de det?
För att de inte gillade det som sa sig. Och då sa de att det där kan vi inte sända. Okay. Och då sa jag att då kan jag inte jobba här. Och sen så ett halvår senare så sa jag, men okej, okay, kanske ändå om ni betalar.
Here we are. Ja, men fan, så ser det ut. Det är väl klassiska Larry David som skapade Curb Your Enthusiasm, sa väl upp sig från Saturday Night Live när han var författare där. För att det var en massa sketcher han skrev som inte blev, de gick inte on the air. Så blev han så irriterad så han bara, I quit, skrek han på fredagskvällen. Och sen så bara insåg han framåt söndagen, vad fan ska jag göra då? Sen på måndag lommar han in och hoppas att folk bara hade glömt det där, att han hade slutat. Och jag menar, det är väl en parallell till det kanske.
Ja, just det. Det blev ju också ett roligt Seinfeld-avsnitt med det den storylinen. Ja.
Men vi såg ju dig då i Ekonomibyrån, och sen så tog vi även upp ett annat program som du hade varit med i häromsistens med Tilde.
Ja, jag såg att du la ut en freeze frame på det. Men nästan så jag ville mörda det faktiskt. Ja, men det är lustigt.
Kan vi inte bara lyssna här en compilation av... Nej, men inte bara, det handlar faktiskt inte bara om dig, utan det som blev roligt var när man satte allting efter varandra. Och hur de hade utvecklat det här formatet och lite hur tankegångarna gick på TV4 och varför man tyckte redan efter Avsnitt 1 att det här var någonting man skulle fortsätta med.
Behåll det här.
Och när man sätter dem efter varandra så framstår det nästan som sinnessjukt. Du är en av dem här då.
Okej, bra.
Ni vet vad som gäller nu, tjejer. Klassfoto! Inte tråkigt alls. Och det är inte det här heller, för nu har det blivit dags. Skolfoto! Den här veckan så återstår bara en enda sak, och det är klassfoto! Det blir ju ett bra sätt att välkomna sommaren på. Ett annat är skolfoto!
Det är inkonsekvenser också, om det är klass eller skol.
Den sista gången för den här våren så har det blivit dags för den skolfoto!
Du är mer och mer aggressiv för varje gång.
Det känns som att vi är traumatiserade, Fredrik, här.
Nej, men det är lustigt. Det är också alltid jobbigt när man då... Det blir uppenbart att jag aldrig har sett det här programmet. När jag fattar ju ingenting. Vad fan pratar de om skolfoto? Och sen helt plötsligt hoppar de ner i mitt knä. Tänk om man hade dragit korsbandet på mig eller någonting. Då hade jag kunnat stämma hela Bonnier kanske på någonting. Nej, det var en chock. Det är inget kanonstarkt moment.
Nej, vi känner inte varann jättebra. Vi har sett några gånger genom år. Men av min snabba hobbyanalys av dig så känns du lite liknande med att du ibland kan gilla att ha lite kontroll över situationer och sådär, att man inte vill vara helt utlämnad i andras händer och så vidare.
Framförallt inte fysiskt utlämnad.
Framförallt gillar till när Paula flyger på en.
Nej, jag vet inte. Det är det, liksom, hur hade det sett ut? Ja, men vi har haft mycket skitdåliga moment i våra premier. Om det skulle sluta med att Filip hoppar och landar på gästerna, det skulle ju folk... Det skulle inte, jag vet, vad skulle folk tycka om det? Det är någonting, jag vet inte. Det kanske är kvinnornas tur.
Ja,
det är kvinnornas tur. De måste få göra det.
Du menar, det var det de fick efter hundratals år av förtryck. Ja, nu är det fritt framåt.
Nu får de åtminstone hoppa på. Nej, det var vad det var, helt enkelt. Ja.
Men jag tänkte på, har du en period av ja-sägande i dig? Du dyker upp ekonomibyrån, du dyker upp hoppad av Tilde, du dyker upp här en del... Tvivelaktiga val, kan man tycka. Är det som Ulf Lundell? Han hade ju någon period på 80-talet när han sa plötsligt ja till allting och stod på röda mattan för första gången någonsin.
Ja, men det kan vara kanske undermedvetet ändå när man jobbar med det som har tagit upp väldigt mycket av mitt tid de senaste åren, är ju Alla mot alla, eftersom vi gör så många program per år. Då är man ju väldigt beroende av att folk ska säga ja. Och man blir så jävla hatar de här människorna som säger nej. Och man blir besviken och sådär. Så kanske är det liksom, det spelar säkert in. Och det är typiskt då, för du sitter och pratar med Tilde och Paula innan och så säger jag så här: vad fan, du borde vara med, Alma, det vore så kul om du var med också. Så kan du inte vara det. Och så säger hon bara så här: ja, men du vet, för mig... Jag gör min grej, va? Men det viktiga för mig är inte att synas i andra program. Då, jag vill bara göra min grej. Och jag vill ju bara skrika då. Men ditt program finns ju för att sådana som jag ställer upp och är med här. Man kan inte bara tänka på sig själv. Nej. Jag blir så jävla irriterad då, faktiskt. Men det hjälper ju inte, hon vill inte vara med hos oss för det. Ännu mindre än när jag har sagt det här nu kanske. Men så att jag tror att jag kan faktiskt lite så här karmamässigt känna i vissa sammanhang. Men vad fan, nu får man fan ställa upp och vara med i lite grejer. Man kan inte bara kräva av andra att de ska vara med.
Ni pratade lite om i podden om att ni skulle göra någon eventuellt inspelning utomlands. Så, för jag tänker med pandemin och så här, ni har ju liksom varvat lite grann typ Alla mot alla studioprogram med res-tv eller liksom så.
Ja, sen pandemin har ju det inte gått alls. Men vi har en grej vi håller på med nu som jag kan inte, den är fortfarande väldigt mycket up in the air och massa olika hälsoskäl och sånt där. Det är väldigt stökigt att jobba. Men vi håller på med en grej som vi kanske ska dra igång med om ett par veckor och när vi ska ut och resa. Men jag kan inte säga så mycket om det, tyvärr. Okay. Tråkigt, men det är för att det är 50-50 på att det blir av ens.
Liksom. Okay. Har du saknat det? Liksom,
jättemycket. Vi var ute en sväng i höstas och då var vi tvungna att avbryta också av en massa kaotiska skäl. Men det är någonting bara med att när man står liksom i någon liten by i Tyskland och knackar på, så öppnar en man med stenhårda glaserade naglar och som har en penna bakom. Vet man, det är någonting i den där, det har vi nog älskat mest av allt. Man knackar på en dörr, man vet inte riktigt vem som står där bakom. Det är framförallt inte uppstyrt. För knackar man på hemma hos någon som har tackat ja till att vara med i tv, då är det ju alltid ganska så kontrollerat och sådär. Ja. Men däremot människor som inte vet om att man ska komma, som kan reagera äkta, och så måste man vara artig och fråga, vill du vara med eller inte? Säger de nej, måste man ju respektera det. Men de här, när man får tjata sig in lite, då är det ofta de bästa ögonblicken. Mm.
Men jag känner, jag har ju gjort program ute on the road med dig och Filip. Och det känns som att ni aldrig är så lyckliga som när ni är liksom på väg någonstans eller på en flygplats. Eller
borta
liksom
från våra familjer.
Nej, inte bara det. Men alltså det är känslan av liksom att så här, när arbetsdagen är klar och liksom sätter sig där på den lokala puben och tar en öl.
Ja, men det var någon som skrev på Twitter häromdagen så här: deppighetskänslan när någon säger ska vi gå ut i den här stan, och så inser man att det bara finns en O'Leary's, och jag bara kände det är väl det enda man vill. Det enda man vill är att vara i liksom Halmstad och så gå in på O'Leary's och dricka, få in en stor staro och så någon jävla liksom mixtallrik med massa skit på liksom. Så ja, men vi gillar ju det väldigt mycket. Samtidigt ja, så får man inte liksom, Filip har ibland varit inne så här, vi borde göra det här programmet igen, vi borde starta om det här formatet igen, och så jag kan också, jag är livrädd för att utgå från att någonting kommer vara lika kul en gång till, och så gör man det och så känner man efter ett par dagar så fan, det här kan vi, det här är liksom lite för bekant mark. I så fall ska man väl hitta på någonting nytt. Och det här vi håller på med nu är ju det, så att det känns ju kul, men det finns en farlighet tror jag i att bara säga, nu drar vi igång det här gamla formatet
igen. Ja, verkligen. Tänk att behöva gå in dag efter dag och göra samma skit.
Jag
kan föreställa mig.
Men du, är Alla mot alla ert mest framgångsrika format?
Så där har ju Kanal 5 bättre koll på, och jag, ingen tror mig när jag säger det här, men jag har inte fått en tittarsiffra på 8-10 år. Nej. Kanske, för att jag orkar inte med den här stressen varje dag och får bara höra att saker och ting bara stört dyker och att ja, det var Champions League igår, massa ursäkter och du vet så här. Nej, så jag vet faktiskt inte, men jag tror det eftersom de vill ha så många program av det här. Och att vi har sålt det nu till liksom, nu verkar som att man ska börja gå i Belgien, och det produceras ju i Norge sedan flera år tillbaka, så att det är liksom små myrsteg mot att få en internationell grej. Men ja, jag vet inte. Det kanske är det, jag vet inte.
Jag var ju med i första säsongen, och Messiah är ju med nu i den pågående säsongen.
Just precis, slutspelet har inte gått än, va?
Nej!
Så att du kan stå här med en vinnare.
Ja, det kan jag verkligen göra. Jag kan också stå här med en förlorare.
Det är fast troligt.
Har han chanser att vinna?
Nej, men jag tyckte ju att Messiah, ni har ju varit väldigt, väldigt bra tycker jag, ni har varit med. Det är någonting med... Det är så speciellt med människor när man ska kasta till en frågesport. För Janne Josefsson är ju ett sånt där paradexempel på första minuten när man sitter med honom och han inser att han kan ingenting, och så tänker man för sig själv först, det är katastrof, för det är någon slags default mode. Folk ska ju kunna mycket. Och om han inte kan mycket, då är det inte alls bra, för det förväntar sig ju folk att han ska kunna. Och sen inser man efter att nej, grejen här är att han har helt egna funderingar på vad Cecilia Frode också. Och då är det bra ändå, medan andra människor känns inte lika kul. Om Sara Sjöström som är bäst i världen på simma sitter där och inte kan så mycket med Staffan Lindeborg, som är jättetrevlig, duktig kommentator, då är inte det lika härligt när de inte kan, för det finns ingen fallhöjd. Så det är jävligt så här abstrakt vad som gör bra gäster och inte, men för mig är det alltid härligast när folk kan mer än average, så det kan ju båda ni två, så jag tycker det där kan ni känna.
Men skulle du säga att det var knulligare stämning mellan mig och Dr. Mikael än vad det var mellan Messiah och Ebba Witt?
Det säger sig själv.
Varför gör du det?
Nej, men det gör bara det.
Varför
men
det?
Alltså, det fanns ju en rå kemi mellan dig och Soldoktorn.
Jag vet!
Det var väl pre-Lotta Engberg också, eller?
Jag hade, alltså, hade jag varit singel hade jag ligget med honom. 100%.
Fast, kan vi bara backa bandet? Jag hade ju här också valt att inte koppla på min animalistiska... Nej, men jag
menar... Av respekt då, eller?
Vad sa du? Av respekt för Horace?
De är inte ihop längre.
Nej, men jag vill inte bara vara där. Jag respekt din broder. Nej, men det kan jag väl bara poängtera att det fortfarande pågår, så att jag inte uträknade spelet.
Vi närmar oss i slutspel med stormsteg, och där ligger du väldigt bra till.
Ja, det gör jag verkligen. Det gör jag verkligen. Men det fortsätter kanske en säsong till?
Det gör det verkligen. Ja. Så vi håller på och förbereder redan nu inför nästa säsong. Vi hoppas få till en final i Globen. Det har varit kul, tycker jag.
Kul.
Att man liksom har siktat på att göra en hel kväll, att man försöker få, man vill göra reklam hela hösten så att det kan bli tusentals människor där. Och så ska folk ut och göra sitta i under pressure-stolen, och det är liksom, det kan bli så jävla kul, tror jag. Men det måste vi lösa med massa, vi skulle haft det i år egentligen, men då var det omikron-varianten, så vågar vi inte köra på det och så där, så vi får se. Det är ändå kul, tycker jag. En kul tanke.
Verkligen.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Biltema. Men annars är du nöjd med livet i övrigt?
Ja, jag tror jag gjorde bort mig väldigt mycket inför många människor. Alltså inte medialt många, men jag var med i en paddelturnering med idel främlingar och visade mig nog från min absolut sämsta sida.
Slängde inte du ditt paddelracket?
Nej, slänger det gör jag aldrig, för det är fan farligt ju. Men däremot så slår jag sönder väldigt många.
Ja, okej. Okay. Men jag tänkte att jag såg dig kasta dig i en soptunna.
Nej, jag har nog en gång flisat det och sen slängt resten i en soptunna. Men okay. Då har jag snarare släppt dem och låtit gravitationen göra jobbet ner i soptunnan. Men igår så var det så här, man mötte så här, massa matcher på kort tid, och alla människor som klev in på plan med mig fick se något.
Du tappade
det? Ja, man har bara tre bollar att spela med när man spelar padel, för det ska inte få för många. Och när man då börjar och slår iväg en boll så den försvinner, så det är bara två kvar, och så står de och tittar. Ja, nu är det två! Nu är det två bollar! Det klarar vi oss på! Och så är du vet, och det är... Ja, och sen det var prisutdelning. Jag var med i match som sjunde pris eller något sånt där. Och så då drog jag in när det var pris. Nej, fy fan, jag mådde dåligt alltså.
Men vem
spelade
du med?
Jag var in i bilen och tänkte så här, jag vill inte ens åka hem nu.
Vem spelade du med?
Jag spelade med en kille som heter Dejan Kokorille som jobbar på P4 Stockholm. Okay. Så att han var också skitdålig. Jag ska inte sitta här och lyfta honom. Han spelar som skit han också. Men jag hade verkligen känslan, vi hoppar in i bilen nu, åka norrut från Sigtuna och...
Vadå, fly på grund av padel?
Ja, men jag vill inte åka hem, jag vill inte träffa någon. Och så kommer jag hem, så är svärmor där, ska man vara trevlig på någon middag.
Ja,
Nej, så jag mår sådär helt enkelt. Men det här har lyft min dag lite igen.
Ja, vad bra. Mm. Ja. Spelar du tennis också? Eller?
Nej, jag gjorde det lite igen förr, men det är svårt tycker jag.
Tycker du?
Ja, padel är mycket lättare. Men ja, det är inte bra för mig.
Nej, eller fast, för någon. Tycker inte det är lite härligt, för jag spelar tennis med olika veteraner och gubbar och sånt där. Mm. Och det finns ju någonting i en tävlingsfaktor som man liksom saknar, eller i alla fall jag saknar resten av livet. Att det finns något härligt i att tappa det sådär. Jag fick stryka av någon förra veckan, en kille som bara stod och, de kallas pushers då i tennis, de som bara står och lägger tillbaka höga lobbar.
Oj!
Vänta
på att du ska missa.
Jag väntar på att jag ska missa. Och först det var tiebreak, jag torskade det, och sen så bara tappade jag det, för att, och då torskade jag liksom 6-0 andra sätt mot den här jävla killen som slog tillbaka. Och sen var jag arg i flera dagar. Det finns någonting i det där som är hemskt då, men man känner sig också lite levande. Vilket kan vara skönt i familjeliv ibland, kan jag tycka, att få känna någonting, att någonting är på riktigt liksom.
Ja, fast inte är på riktigt.
Nej, men jag kan
faktiskt komma på mig själv. Jag var i gymmet i morse och då fann jag mig själv hitta bränsle i det här paddelfiaskot.
Bänka mer än någonsin.
Ja, du ska fan avreagera med. Du trycker i sig energidrycker och ska liksom bete sig som ett jävla as där inne. För, ja, men det är, jag kan tycka om att det djuriska i mig inte helt har lämnat mig.
Ja, men det är det jag menar. Ja. Man känner sig igen som en sån här 11-årig pojke som blir helt rosig om kinderna för man har förlorat en jävla Sankt Erikscupsmatch. Alltså, det växer någonting som har legat strövt.
Ja, men jag, det kanske man skulle gått med i armingen. Fan, gjorde du lumpen?
Det gjorde jag, men det var ju något annat då. Det var ju lumpen på 90-talet. Det var ju bara en verklighetsflykt ju, på något sätt. Det var inte så att man räknade med att det skulle bli krig.
Nej.
Nu, människor som rycker in lumpen nu, det undrar jag verkligen hur de mår. Alltså. Ja.
Jag tänker på min son som har kommit tvingas in nu om 10 år eller någonting. Mm. Hemskt, stackaren. Han är som jag, han vill ju bara sitta hemma och klappa på en växt.
Äta vaniljhjärtan.
Ja.
Vi jobbar ju liksom lite på samma sätt som du och Filip. Mm. Varje dag med varann. Mm. Och har kontakt varje dag kring jobb. Mm. Alltså, jag blir ju tokig på de här två ibland. Mm. Ni har ju liksom ändå fått det att funka nu i alltså,
precis. Ja, men
30 år.
Jag föreslår att någon av er flyttar till Los Angeles. Nio tid som är bort. Ja, men det kan ändå... Jag tror ändå att det hade varit svårare för oss att behålla gnistan, eller vad man ska kalla det för, om vi hade liksom varje dag suttit på Sturehov och ätit lunch, eller du vet, så här, bara ler och långhalm. Så där. Nu blir det ändå lite andhämtningspauser. Det är inte så att vi snackar varje dag heller.
Nej.
Utan då är det liksom, han har ju, det han, folk undrar vad han håller på med där borta, men han håller ju på, kommer på väldigt mycket så här tv-idéer som vårt bolag kan göra i Sverige eller i andra länder, men även då försöka sälja in i USA. Så där. Det är skitsvårt och han går på pumpen och nu har det varit pandemi och hit och dit. Liksom. Men så att han håller ju på mycket med det, och så kan han ibland liksom dra ett mess om, nu borde du kolla på den här promon jag har klippt ihop, så kan man göra det. Men det är inte så att vi snackar varje dag.
Nej.
Så att jag har det bra i jämförelse med er.
Men när ni blir ovänner, för det händer väl någon gång, eller händer det aldrig?
Nej, du vet. Jag undrar om vi någonsin har blivit det riktigt. Jag minns en gång, vi sitter i en hotellobby i New York. Det här slår mig nu, jag har inte tänkt på det här. Och så bråkar vi om vem vi tror kommer att bli bäst i tv av Gina Dirawi och Paris Amiri. Och han är helt säker på att det är Gina och jag är helt säker på att det är Paris. De har precis halvbreakat då.
Okay.
Och det låter inte som något, men vi hade druckit mycket också. Och det blev väldigt infekterat. Slut så bara gick Filip på rummet. Så jag drog liksom en lans för Paris Amiri i 2 timmar och han för Gina Dirawi. Och sen så var kvällen över. Där vaskar vi en New York-kväll på det. Så att det är typ enda gången vi har bråkat.
Det var inte så här vem som alltid kommer för sent till en inspelning eller...
Nej, men det tror jag är för nära. Det skulle vi inte börja bråka om, tror jag. För då det river upp för mycket, tror jag.
Ja. Det, så då är det bara locket på.
Men vi hittar heller kanske så här liksom Gina/Parisa-konfliktytor som till synes handlar om andra människor. Mm. Men egentligen kanske det där bråket handlar om att Parisa kanske är mer av en plugghäst, ordningsam som jag är. Gina, ja, är lite mer av en bohem kanske. Jag vet, känner ju inte henne. Som kanske är lite mer som finns. Så egentligen kanske Filip satt och pratade om sig själv. Och jag kanske satt och pratade om mig.
Alltså, ja, den ena är lite mer förberedande och så vidare, ja, och den andra lever lite mer på sin kvicka skärm.
Det känns verkligen som att Gina har gått in i Let Mello och bara liksom, hallå, nu kör vi!
Ja, jag jobbar med både henne, ja, och Parisa, och jag skulle säga att du har rätt där. Alltså, hon liksom förbereder sig ju absolut, men hon är bohem och Parisa är liksom...
Plugghäst. Om det är så, min och Filip, de kanske borde jobba ihop. Ja. Eller så borde de inte det.
Uh-huh. Vem hade rätt i diskussionen? Vem gick bäst genom rutan?
Men det är väl en pågående diskussion egentligen. För liksom Gina,
är det?
Ja, men Gina på ett sätt absolut. Mello och tjoff, ja, rakt in. Men ja, sen har in the long run kanske Parisa kommer med längre. Vad vet jag. Uh-huh. För att Gina vill ju göra massa andra saker. Hon gör musik och sådär också.
Ja, för det är kanske mer en Jessica Gedin-typ som kan ta över Babel om 20 år. Medan Gina Dirav är mer en utbränd... alltså, nej, men så.
Ja, men hon kanske mer en komet.
Ja, en komet.
En flame-out-komet, vad vet jag. Jag vet faktiskt inte.
Kul att du var här, Fredrik. Jag tänker att det här är en bra... Du var lite orolig i början om det här skulle räcka för kickstarta måndag. Jag tycker att... Absolut, jag tycker att du har fyllt den kvoten väl.
Jag kan inte bedöma dig själv, men, jo, men jag litar på er. Jag väljer att lita på ert corporate bullshit.
Det kommer direkt från Anna Rastner.
Ja, jättebra. Det är
indoktrinerad det här.
Nej, verkligen, det här har jag betalt för att säga, men du är kanon. Du var kanon.
Ja.
Nej, men tack för att du kom. Hoppas du vill göra om det när du har din nästa jag säger period.
Jättegärna.
Ja, och ni som lyssnar, hoppas ni får en fortsatt fin måndag. Vi är tillbaka imorgon med lite av det ena, men också lite av det andra. Jag får inte glömma det. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Hej hej.
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 Podplay, en del av